Ja, det var den danska sångerskan Anisette i Savage Rose som sjöng Vredens barn. Nu skulle jag komma till det här med min ögonvittnesskildring från Paris gay-värld på 60-talet. Men det blir nog rätt mycket prat om hur det gick till att jag kom dit. Och jag tänker prata lite om 50-talet också först. Hur det var för oss som var unga då. Det var nämligen så att 1962 i mars så muckade jag från mitt regemente. Och då kände jag både lättnad och befrielse. Men jag kände också en viss vemodig saknad. För bakom mig så låg då en ganska trygg och invand tillvaro och så väntade framtiden framför en. Tiden i lumpen hade faktiskt varit positiv för mig i många avseenden. Det nära kamratskapet med bara män hade känts väldigt bra. Solidariteten i vårt gemensamma förakt och vår avsky för de många gånger ganska fåniga ceremonier som vi hade tvingats att ta del i var befriande. Men också känslan av att kunna klara av strapatser och till och med tycka om dem, det var skön. Mitt liv som bög hade dessförinnan varit starkt präglat av de puritanska och pliktmoraliska ideal som präglade hela den miljö som jag kom ifrån. Okunnigheten och fördomsfullheten under 50-talet hade legat som en tung börda över oss alla som var tonåringar då. När ungdomar idag tar upp, på trendmakarnas uppmaning förstås, 50-talet och börjar svärma för det och klä sig i dess mode och klippa sig i dess frisyrer, så tycker jag att de gör ett grovt missgrepp. Det var en avskyvärd tid då praktiskt taget dumheten ständigt satt i högsätet. Den svenska självbelåtenheten har aldrig varit högre än då och den intellektuella torftigheten inte mer utbredd än då. Gud var visserligen avskaffad men levde ett kärringliv i smyg. Kungen hette Gustav Adolf och var en snäll träbock. Tänkandet leddes i Sverige av två antitänkare, Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten. Och alla politiska och sexuella avvikare jagades så fjädrarna rykte i hönshuset. Nej, fy för det hemska 50-talet då Sverige till råga på allt höll på att bli en amerikansk delstat. I den här pottmiljön växte man upp och fick sina idealbilder av hur livet borde vara. Och det borde förstås vara väldigt standardiserat. Med villa, hustru, två barn, kanske bil och i så fall en PV. Nu visste åtminstone jag att så skulle det inte bli, inte för mig. Jag var ju en sån där förfärlig homofil. Jag hade hämtat mina kunskaper i den frågan från Svensk Uppslagsboks artikel om homosexualitet och Margita Benius bok om Karin Boye, en idiotisk bok om psykopater och några av Genés romaner. Till detta kom förstås hörsägner, pojkskvaller och pressens hysteriska tjat om Haijby-affären och om homosexuella ligor som ideligen avslöjades. De där erfarenheterna av homosex, om det nu kan kallas för erfarenheter, fick mig att överväga att aldrig ge mig i lag med sådär hemskt folk. Men när jag hade slutat lumpen, där inställningen till sex var rak och självklar och där de flesta för länge sedan gjort sin sexuella debut, så jobbade jag slag på posten. Och på något sätt så stötte det då min känsla för rättvisa att dessa lumparkompisar, liksom de nya vännerna bland postens brevbärare, kunde ha ett sånt friktionsfritt och oproblematiskt förhållande till sitt sexliv. Varför skulle jag hela tiden undvika det bara för att de flesta andra, bara för att inte de flesta andra accepterade det? Sakta mognade någonting inom mig som säkert legat och grott länge. Kanske sedan jag läst Jean Genets poetiska brottslingsromaner. Han berättar om homosexuella som om de inte hade några hämningar. Inte några av de hämningar överhuvudtaget som vi 50-talsunga var så uppfyllda av. Där var det bara pang på och så låg man med varandra. I Paris, där fanns det tydligen barer, mötesplatser för homosexuella, sådana som jag. Dit skulle jag fara. En kamrat till mig från gymnasietiden jobbade över sommaren i någon skandinavisk byggnad på Champs-Élysées. Jag kontaktade honom och så köpte jag mig en tågbiljett till Paris med Nordexpressen och klev på vid Hovedbangården i Köpenhamn. Resan ner tog ett dygn. Jag delade kupé med en jordanier och en svensk tjej. Och flickan tog ett ömt farväl av sin pojkvän på perrongen och sen genom fönstret. Men då var den med nöd och näppe hon lyckades slinga sig ur hans grepp sen tåget började rulla. Hon hängde halvvägs ut genom fönstret. Araben och jag tittade intresserat på. Vi började naturligtvis prata och araben berättade att han var lutheran och från Amman och gift. Och flickan berättade om sina planer på att vara au pair i Tours söder om Paris. Och jag pladdrade på om vad jag skulle göra i Paris. Men då ljög jag förstås och nämnde inget om huvudändamålet med min resa. Att träffa homosexuella män på någon av kines barer. På nattkröken, när vi alla kurade på kupéns bänkar för att försöka få lite sömn, tycktes araben ha glömt både sin kristna tro och sin hustru i amman. Han gjorde aktningsvärda försök att greppa om flickan. Hon fick nytta av sin akrobatiska förmåga, som hon ju fått träna med sin pojkvän i fönstret i Köpenhamn. Till sist organiserade vi om oss så att flickan inte längre kunde nås av några klåfingriga händer från Mellersta Östern. Ja, varför berättar jag så utförligt om det här, tror ni? Det kan ni fundera på medan vi spelar nästa skiva. Ja, det var Au Pairs med Stepping Out of the Life. Ja, kommer ni ihåg vad jag frågade före skivan? Det var om varför jag var så utförlig om den här kupé-incidenten på vägen till Paris. Och ni har förstås gissat rätt. Alldeles rätt. Jag ville illustrera heterosexuellt uppförande. Här försökte ju den gifte mannen rakt och riktigt förföra en tjej som han hade sett alldeles nyss ta avsked, ett hjärtligt avsked av sin älskade kille. Och så lite generade han sig för det alltså. Och det tycker jag att det är viktigt att illustrera folks uppförande på det här sättet. Därför att jag tycker att de heterosexuella och deras myter ska avslöjas. De snackar ganska mycket om trohet och om kärlek och evighet och allt möjligt. Som de vill att alla andra ska leva upp till, men som de själva tycker att de kan skippa. De hackar på oss för att vi lever ett annat liv. Ett friare och ärligare liv. Och de kallar det för omoraliskt och perverterat. Och det kanske beror på att de själva är för fega för att leva ut sina verkliga böjelser. Och när jag tänker efter så är det kanske tur att de inte gör det. För de kanske har så hemska böjelser så det är bäst att de hålls under kontroll. De visar upp sina familjefasader och låtsas att så här är lyckan. Och ni som inte är här bakom fasaden, ni har misslyckats. Men så är det inte. All erfarenhet visar att bakom den schyssta fasaden så frodas den äktenskapliga grymheten och det dolda våldet, utpressningen och den grinande ondskan och den verkliga olyckan. Så jag varnar er bögar och lesbianer, gå inte på myten om den heterosexuella som de heterosexuella vill pracka på oss. Våra liv är lika bra som deras och vi har chansen till bättre liv än dem. Ut med unkenheten och ljumheten och in med ärligheten och den sunda sexualiteten. Men nu har jag hetsat upp mig och kommit ifrån mitt ämne som var sexlivet i Paris i början av 60-talet. Jag kom alltså så småningom fram till Paris och steg av tåget och såg sedan aldrig mer mina reskamrater. Frankrike på den tiden styrdes av Charles de Gaulle som kom till makten några år tidigare genom en statskupp. Det var just slut på det långa plågsamma kriget i Algeriet. Men fascisterna som ansåg att araberna i Nordafrika skulle vara franska undersåtar och andra klassens dessutom hade inte riktigt gett upp. De kastade bomber i kaféer och i våningar som beboddes av några mer salongsfähiga människor. Därför stod det poliser och vakter i varenda port av betydelse. Staden var fortfarande gråblå i skymningen och på kaféerna satt sysslolösa och drack aperitiffer. Edith Piaf levde ännu och hon kunde sjunga så här. Ja, det var Edith Piaf med Mon Dieu. Jag installerade mig hos en gammal rysk dam nära Bois de Boulogne och så började läsa någon slags sommarkurs på universitetet. Och så det viktigaste. Jag började frekventera ställena kring Boulmiche. Jag satte mig på kvällarna och fikade på kaféerna vid Boulevard Saint-Germain. Och jag märkte snart att här var stället. Café de Flore, som tidigare varit existentialisternas tillhåll, där Sartre hade suttit med Simone de Beauvoir och Juliette Gréco och det närbelägna Café aux deux Magots. Där strömmade halvtransvestitiska unga män fram och åter. Andra verkade mer maskulina men strök omkring på ett mycket misstänkt sätt. Och några smet in på en ståmoj i närheten. Jag förstod att här kunde det hända. Och det gjorde det också. Män knöt snabba kontakter. En blick var nog. Så reste man sig och gick längs gatan, sävligt och väldigt medvetet. Så hann den andra upp den första, och några ord byttes. kanske bad någon av dem om eld till cigaretten och båda försvann tillsammans. På den tiden rökte även jag, så jag brukade nervöst gå omkring med en otänd Gauloise, och dök upp någon tjusig kar så bad jag om eld. Då och då stannade eldaren till och med och ville prata. Jag var i allmänhet dödsgraj och vågade inte ens säga från vilket land jag kom. Jag träffade till exempel en kar som ville veta varifrån jag kom, och jag sa Holland, och det visade sig att han kunde nederländska, för han hade bott i Sydafrika. Men då smet jag runt hörnet, för med vita sydafrikaner har jag inte umgänge av någon sort. En kväll satt jag på flår och läppjade världsvant. Jag hade ju varit i Paris i flera veckor vid det laget, på någon stark dryck. Ett svenskt sällskap med damer satte sig vid sidan av mitt bord. De chattade på som om de var ensamma om att vara slängda i nordiska språk. En av damerna sträckte på halsen och såg sig intresserat omkring. Här finns ju inga skummisar, sa hon sen missbelåtet och besviket. Och jag tänkte, här sitter en, din gamla golvmopp. Och det är när man nu tänker på det här, inte riktigt klokt. Men så indoktrinerade var vi, och är väl fortfarande. Så att vi kan sitta och ta emot sånt utan att spotta tillbaka och till och med upprepa det för oss själva. Vi är skummisar. På vilket jäkla sätt var vi skummisar där vi satt med någon utblandade drink på ett parisiskt utekafé? Vi var inte skummare än golvmoppen och hennes anhang. Men naturligtvis var jag säker på att jag var ett avskum i samhällets träskmarker, därför att min drift i kärlek och sex inte överensstämde med majoritetens. Och vem hade trattat i mig det? Men när jag nu lugnar mig igen, så tar vi och lyssnar på en skiva. Ja, det var Eldkvarns senaste skiva, Tuff lust. Och jag hoppas att ni lade märke till batteristen Röga de Gosch speciellt. Var var jag någonstans nu? Jo, jag höll på att prata om utekaféerna i Paris och hur upprörd jag blir när jag tänker på hur illa man blir sedd som bög, som en slags skummis. Men jag satt ju inte bara på utekaféerna. Jag träffade bland annat en engelsman som tog mig med till mitt första bögställe. Det var Au Petit Vendôme, som jag tror fortfarande finns kvar. Aldrig hade jag sett så många homosexuella på en plats förut. Och bara homosexuella. Det var en enorm upplevelse. Vid ett bord en bit bort satt tre blonda killar och pratade. Och jag tyckte mig uppfatta enstaka svenska ord, men jag kunde ju ta fel. Senare samma höst började jag läsa i Lund och skulle in på en bank för att hämta mitt studielån. Och då satt han där, en av killarna från Au Petit Vendôme. Han blev han med stort H för en tid. Nåja, det fanns flera ställen för bögar i Paris. Men jag höll mig mest kring Vendôme och Café de Flore. Fast det snart gick upp för mig att en hel del av de där tjusiga pojkarna där kostade pengar. Och det är inte riktigt min melodi, om det nu är moral eller snålhet. Men det kändes öppet och lätt att ströva omkring kring Saint-Germain-de-Prés-kyrkan och utbyta löftesrika blickar med främmande män. Att man kunde promenera i Tuileriträdgårdarna gick aldrig upp för mig, och det kanske var lika så gott. Annars var den där parisersommaren fylld av spännande upplevelser och en slags introduktion till det liv som jag sedan fortsatt att leva. Men nu är det väl dags för en Edith Piaf igen. Jag ångrar ingenting.